Vad gott det känns att få komma hit och stå här idag. Och vara här tillsammans med er. Det känns fantastiskt. Det kan inte alltid ha varit särskilt lätt att vara lärjunge till Jesus. Det kan inte alltid ha varit lätt att vara en av dem som följde honom och lyssnade till hans ord. Men det är inte alltid så enkelt idag heller för oss. Men det kan sannoliken inte ha varit lätt då. Sova utomhus för det mesta. Gå omkring med, ja, i bästa fall sandaler, men säkert inte sällan barfota, mil efter mil. Vandra mellan olika byar i Galileen. Och om vi får tro Johannes evangeliet så fram och tillbaka till Jerusalem ett par, tre gånger. Men vad gör man inte när man tycker att man har funnit sanningen? När man tycker man har hittat meningen med livet, med sitt eget liv. Men om det ändå är så att mitt i detta kringflackande och på intet sätt luxuösa liv, dessutom hela tiden får höra att man är trossvag, man är förstockad, man är anklagad för att inte ha tillräckligt stor tro, anklagad för att man lite då och då råkar somna fast det är mitt i natten, och det är väl inte konstigt att man är lite trött när man har gått omkring i ungefär 3 år och precis haft en festmåltid och man har fått dricka lite vin och det nu är mitt i natten. Vem hade inte somnat då? Nej, men då kallas man för svag. Ändå fortsätter man att följa denna Jesus. Fast det nästan ibland känns som att han mobbar sina lärjungar lite grann. Det kan sannoliken inte varit lätt att vara lärjunge alla gånger. Till råga på allt, när han undervisar sina lärjungar, så talar han i gåtor. Som han själv uttryckligen säger att detta är för att ni inte ska förstå. Vad ska en enkel fiskare från Galileen egentligen göra? Dagens evangelietext från Matteus, det är inte den enda som talar om senapskorn faktiskt. Matteus har en text till. Det är den som handlar om när han säger att om ni bara har tro stor som ett senapskorn så ska ni kunna flytta berg. Men lärjungarna flyttar inga berg. Inte vad jag har kunnat säga i alla fall. Gång på gång möter Jesus andra människor som man hyllar för deras tro. Det är den lame mannen, den blinde mannen, kvinnan med blödningar och den romerska officeren vars tro är den största som Jesus har skådat i hela Israel. Sina egna, lärjungarna, de som följer honom, kallar han gång på gång trossvaga. Men det finns en stor skillnad på dessa trossvaga och den här romerske officeren med den största tro som Jesus hade skådat. Eller de andra med stor tro. Vilka är det som följer Jesus? Vilka är det som uthärdar detta kringflackande liv? Vilka är det som ger upp allt vad de har av sina försörjningsmöjligheter, kanske sin familj och sitt yrke som de kanske trivdes med? Inte är det den romerska officeren. Inte heller är det den lame mannen. Han tar sin säng och går. Nej, det är dessa trosvaga fiskare. Som visserligen verkar ha ganska svårt att tro. Men som ändå lägger hela sitt liv i Jesu händer. Som lägger all sin tillit till Jesus. Inte för att de har stor tro. Utan för att de vill tro. Det här med senapskorn då. I Matteus evangeliet beskriver Jesus dem 2 gånger som väldigt små. Och i dagens text som Toto läste så säger han att det är det minsta av alla frön. Och det ska bli det största av alla örter, stora som träd. Men senapsväxten har vare sig de minsta fröna långt därifrån. Och inte blev det de största örterna heller. Och träd, tveksamt om man kan kalla det träd. Snarare är det mer någon slags buskar som dessutom kan se rätt så risiga ut emellanåt. Men vad säger då den bilden oss om himmelriket? Till att börja med så måste vi förstå vad som menas med himmelriket i Matteusevangeliet. I Lukasevangeliet används ett annat begrepp mycket oftare, Guds rike. Guds rikes tanken som ett vara här och nu, inom oss, mitt ibland oss, det är tydligt i Lukasevangeliet. Ordet himmel för tankarna mer åt Guds plats eller himmelriket som i livet efter detta, livet i evigheten, evigheten med Gud. Men i den här texten så används ändå himmelriket ganska synonymt med den gudsrikestanken som finns i Lukas. Någonting som finns här och nu också. Alltså något som breder ut sig inom oss och mitt ibland oss. Vad innebär det då att Guds rike snarare är som risiga buskar än ett ståtligt träd? Jesus talar ju i ett judiskt sammanhang. Och den judiska tron vid den här tiden var, den var ganska framgångsteologisk. Vi ser det i berättelsen om kamelen och nålsögat. Där lärjungarna förfasas över att inte ens den som är rik kan komma in i himlen. Vem kan då komma dit? Om inte den som är rik, som är så välsignad av Gud och har fått så mycket. Om inte ens de kan komma in i himlen. Vem kan då komma dit? Så himmelriket i den här kontexten, i det här sammanhanget, borde alltså liknas vid de här ståtliga örtväxterna eller det här ståtliga trädet. Men Jesus liknade vid risiga buskar, som han sen dessutom kallar för de största. Han har ju en förmåga ibland att vända upp och ner på det mesta. När Jesus talar så talar han inte främst till de framgångsrika, till de förmögna, vilket var vad de flesta vid den här tiden hade kunnat förvänta sig att han skulle göra. Han vänder sig till de fattiga, de arma, tjuvaktiga, prostituerade, syndare. För dem passar bilden av himmelriket med sin risighet i dessa buskar perfekt. De är välkomna med sin trasighet, med sin egen risighet. De är välkomna att bygga bo där. De är välkomna i Guds rike. Så också vi. För hur framgångsrika vi än är, och hur framgångsrika vi än kan tycka oss vara emellanåt, så är vi också ibland sargade av livet. Vi bär på våra sår. Vi bär på våra svagheter. Och vi bär också på en del av ansvaret för hur vår värld ser ut. På gott och på ont. Men vi är ändå välkomna att bygga bo i detta himmelrike. Det finns en plats för dig och för mig med. Här och nu. Himmelriket är som en surdeg. Detta är det enda stället i Bibeln där ordet surdeg används i någon form av positiv bemärkelse. Jesus varnar gång på gång lärjungarna om för fariseernas surdeg som kan genomsyra och fördärva alltihopa. Men nu är det himmelriket som liknas vid en surdeg som bakas in i tre mått mjöl. Och det är inga decilitermått. Det är 36 liter mjöl totalt, de här tre måtten. Bröd till ungefär 160 personer. Det blir rätt mycket att baka. Det vill säga en otroligt stor deg. Nästan absurt stor. Men en ack så liten surdeg kan få hela den stora degen att jäsa och bli genomsyrad. Ofta pratar vi om surdegar som något som sprider dålig stämning i olika gemenskaper. På jobbet kanske, i en förening eller kanske till och med i en församling. Allt skulle kunna vara bättre om vi bara fick bort de här surdegarna. Jesus pratar här om att det kan vara någonting som är bra. Någonting som är gott som får genomsyra. Om himmelriket, om Guds rike får genomsyra gemenskapen. Om han får genomsyra hela degen. Vad genomsyrar ditt liv? Hur ser surdegen i ditt liv ut? Är det en bra surdeg? Dessa två liknelser passar väldigt bra in på de lärjungarna som följer Jesus. De var brustna människor. Människor som kom från lägre klasser. Som inte ansågs vara särskilt välsignade av Gud. De kallade Jesus till sina lärjungar. De var visserligen inte framgångsrika eller starkaste. Snarare tvärtom. Men vad de gjorde var att de lät sig genomsyras. De la sitt liv, sin tillit till Jesus och lät sig genomsyras. Det är därför det är de, dessa trosvaga och inte den trostarka officeren som Jesus sänder ut och ger uppdraget att göra alla folk till lärjungar. Det är hos dem som överlät sina liv och lät sig genomsyras som Jesus gav sitt viktigaste uppdrag. Att göra alla folk till lärjungar. Det vill säga att peka på Guds rike som en plats där du är välkommen med allt vad du har med dig, stort som smått, bra som dåligt, vackert eller anstötligt. Där kan du låta dig genomsyras av Guds rike, av Guds kärlek, av Guds styrka och kraft. Och av Guds nåd. Där får du lägga din tillit i livet. Och då också få uppdraget att, som Toto sa, gå ut och bära ljus i världen. Och bjuda in andra till denna något risiga buske som är Guds rike. Men där himlens fåglar vill bygga sina bon. Vi ska strax få fira nattvard tillsammans. Och i nattvarden så får vi var och en möjlighet att ta emot Guds rike i Kristus. I bröd och i vin. Och låta oss genomsyras. I nattvarden får vi möjligheten att sätta vår tillit till Guds kärlek. Till Guds kraft. Till Guds nåd. Och lita på att den bär oss genom hela livet. Och i nattvarden blir vi också kallade att visa för andra den goda surdeg som vi har fått ta emot. Som vi har fått ta emot i våra liv och som vi har fått låtit genomsyra oss. Som visserligen inte gör oss perfekta på något sätt. Men som gör att oavsett hur svag vår troen är så kan vi leva i Guds rike. Inte för att vi tror. Utan för att vi vill tro. Då blir den ack så lilla tron, likt senapskornet, något stort, något vackert, något risigt, där himlens fåglar kan bygga bo. Amen.